Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 6. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Peter Svensson som tillsammans med Nina Rung är initiativtagare till Huskurage. Det är en ideell förening som arbetar för att förebygga våld i nära relationer. Huskurage vill att vi som grannar ska ha civilkurage nog att visa omsorg och omtanke om vi är oroliga att någon far illa. Samtalet gjordes på Svenska Lottakårens kansli och under början av samtalet kommer du höra en del ljud från det bygge som pågår på andra sidan gatan. Hej Peter!
Hej!
Välkommen till Lottapodden!
Tack snälla.
Men du, kan inte du bara börja med att berätta lite kort vem du är och vad Huskurage är för någonting?
Det kan jag göra. Jag, i bemärkelsen vem jag är så är jag väl då en samhällsengagerad snart 39-årig man som har fått de flesta privilegier i samhället. Vit och har makt i varenda rum jag är i mer eller mindre. Och jag jobbar som projektledare för Juventus ungdomsjour i Södertälje. Jättespännande jobb som vi gör där. Och sen så kör jag Huskurage med min sambo Nina Rung. Och Huskurage då är ju en, ja, polisen kallar det för den enda primärpreventiva våldsförebyggande då, åtgärden för våld i nära relation.
Okay.
Vilket ju är härligt. Det är också det som har gjort att polisen har anammat Huskurage som ett projekt och testade i 3 kommuner. Och det handlar i korthet om att det är en metod för att få grannar att förstå varför och hur en ska agera vid oro för våld i nära relation eller oro och av omtanke för barn som kanske får illa.
Ja, just det. Och jag tänker, vi är på väg mot jul. När det här känns så har vi redan, så kommer det här att vara mellan jul och nyår. Men jag tänker att det är ju en högtid som kanske skapar väldigt mycket oro hos många just för att man är rädd för möjligtvis någon i sin närhet.
Ja, julen är en av de mest drabbande tiderna för familjer där det finns våld redan. Det är väl mycket stress, många förväntningar, mycket alkohol, man är långledig oftast. Så det är en jättekänslig tid, verkligen.
Men vad är det som har gjort att du engagerar dig i just det här?
Alltså, jag tror att det finns många delar i mitt liv, tror jag, om man nu ska så här djupanalysera. Men de senaste 18 åren så har jag jobbat med våldsförebyggande arbete inom omsorgen. Så jag har liksom jobbat för att bidra till att oftast unga män ska hitta andra strategier än våld för att tillgodose sina behov och önskemål. Eller att mildra sin stress och ångest. Och på den resan så har det varit omöjligt för mig att inte själv reflektera över mina egna beteenden, vad jag gör och varför. Och blivit mer och mer intresserad av maskulinitet. Och på den vägen blivit mer och mer intresserad av feminism. Och då är det oundvikligt att prata om kvinnors livsutrymme och hur begränsat det är av exempelvis mäns privilegier eller mäns makt eller mäns våld. Så på den vägen tror jag det. Och sen ska jag ju säga att när jag träffade Nina då, som är min partner, Så intensifierades allt det där. Hon förde mig samman med Män för jämställdhet. Jag gick en utbildning i någonting som heter Mentors in Violence Prevention. Eller mentorer för våldsprevention i Sverige. Var med och tog, liksom var med i den grupp som testade det materialet. Lite var med och översatte det. Och blev otroligt imponerad över det greppet. För det handlade väldigt lite att prata om offer och förövare. Utan väldigt mycket att prata om vad var och en av oss kan göra för att göra skillnad. Så i det någonstans så fick jag väl lite mer då, säger man, bränsle på min eld för civilkurage och tyckte mig också hitta metoder för det. Och parallellt med det här så träffade jag ju Nina, och Nina jobbade på våldsroten, eller vad säger man, hon jobbade på våld i nära relation på en sån avdelning, familjevåld. I söderort, och våra samtal handlar ju mycket om det liksom, vad hon måste stå ut med och se på jobbet och någonstans 2 år senare då in i vår relation så kommer den här idén om Huskurage. Där jag säger en sen kväll till Nina, men du älskling, tänk om vi kan du få grannar att agera genom att ha en policy. Mm. Någonting som berättar för grannar hur de ska agera.
Mm.
Och det här kom liksom som, men du vet, från ingenstans kom idén. Vi hade inte suttit och haft en tankesmedja om hur vi ska lösa våld, utan det var bara en idé som kom till skänks.
Och jag tänker att så där kan det ju ofta vara för människor, att man ser ett problem som man känner någonstans att det här skaver så pass mycket i mig att jag vill verkligen göra någonting åt det.
Mm.
Men att faktiskt gå ifrån ord till handling, den resan är ju fantastisk. Vad var det som gjorde att du kände att ja, men jag måste faktiskt göra något, jag kan inte bara prata om det, jag måste göra något?
Dels så klickade det i någonting. Alltså både jag och Nina kände ju när vi hade pratat om idén, för det var sent en kväll där, så när vi vaknade på morgonen och pratade mer om idén så kändes det som att det här verkligen kunde göra skillnad.
Mm.
Så vi skrev ihop ett dokument där vi försökte väga orden noggrant, att det skulle handla om omtanke, att det skulle handla om omsorg, att vi ska bry oss om varann. Försökte undvika ord som misstänker eller undvika ord som ska liksom stigmatisera själva handlandet. Så när vi hade formulerat oss och presenterade idén för vår bostadsrättsföreningsstyrelse och de sa ja, vi kör, så var vi så här, men det här måste bli en nationell grej. Vi måste försöka få ut det här till alla, för det kan ju rädda liv på riktigt. Så det var nog det, du vet, att vi, dels att vi ville göra skillnad båda två, vi brinner för den grejen, men också att vi hade kommit på den här idén som vi då ville ge bort till alla som kan tänka sig göra skillnad med den. Så det var nog det.
Så vad lär ni ut då? Vad är det som skapar gemenskapen? Eller liksom det här viljan att faktiskt göra någonting tillsammans då, för sina grannar och inte bara skapa den här misstänksamheten?
Ja, men det vi har sett, så här, nu har vi varit ute i 2 år ungefär med Huskurage och pratat för fastighetsbolag, kommuner, alla möjliga människor har velat höra vad Huskurage är. Och det vi märker är att vi får många frågor om, dels tänk om jag knackar på och ingenting händer då. Tänk om, som det oftast är, kvinnan inte lämnar mannen som slår henne då. Tänk om jag får stryk då. Tänk om, alltså jättemycket oro som handlar om så här, ens egna behov. Så här, att ha tillit, ha trygghet. Så vi har pratat mycket om det. Så här, men vi måste, för det första behöver vi förändra idén om att de som slår andra i sin nära relation också vill slå alla andra. För det vill de oftast inte. Oftast är det våldet väldigt centrerat på den personen eller de personerna i den familjen. Och dels så tror vi då på att om vi kan hjälpa människor att förstå varför vi ska agera. Och varför, det är ju för att barn, kvinnor och män dödas av våld i nära relation. Vi har 20 personer varje år som dödas av våld i nära relation. Och då tänker vi att vet vi det, så kanske den instinktiva tanken kan bli, oj, men jag måste agera, för tänk om. Den som har varit den instinktiva tanken nu verkar ju vara, ja, jag kan inte göra det där, för tänk om jag har fel. Tänk om det inte är någonting.
Mm.
Och så skulle vi ju inte tänka. Jag menar, om vi hade sett en hund i en kanal eller utanför vid slussen, så hade ju någon mest troligt hoppat i.
Mm.
Oavsett om man då visste vart hunden kom ifrån, om den var sjuk eller om den var sänd av ryssen. Man hade hoppat i för att man kunde rädda liv, om man ser det så tydligt. Så vi tror att det som har varit nyckeln för oss är att dels ge människor kunskap om våld i relation.
Mm.
Alltså genom statistik. Mm. 200 000 barn i Sverige lever i hem med våld. 400 000 barn i Sverige lever i hem med missbruk och psykisk ohälsa. 50 fall av våld i nära relation används varje dag, så liksom kör vi på med den. Och sen att du kan rädda liv.
Mm.
Och att du kan rädda liv med en otroligt låg tröskel. Det räcker att du knackar på en dörr, så kan det avbryta det pågående våldet.
Ja, just det.
Och helt plötsligt så, i alla fall uppfattar vi det så, att så förstår människor att det är inte en hjälte som krävs för att rädda liv. Det är bara en handling som är att knacka på, att visa att man bryr sig, att man kan genom knackningen då skicka in en signal till den som är utsatt att hjälp finns att få, eller att man skickar in en signal till den som utsätter att så kan du inte hålla på.
Mm.
Så vi tror att det är den grejen, och det vi har märkt, alltså vi märkte ju det vi bodde, att så fort vi hade infört det här så började vi helt plötsligt prata med varandra.
Mm. Ja, just.
Alltså verkligen, alla hade historier att berätta.
Mm.
Det spelar ingen roll om vi inte hade pratat med någon innan, så helt plötsligt i hissen så pratade vi om Huskurage, som vi pratade om någon kände någon eller någons egen dotter. Och det är väldigt, väldigt, väldigt spännande att se så här hur gemenskapen blev. Att det fanns en så här stolthet över att vi hade tagit ett sånt här beslut. Att vi som bostadsrättsförening, eller som det har varit annars då, fastighetsbolag.
Mm.
Att man känner så här, vi gör skillnad.
Mm.
Det är en häftig grej.
Mm. Men du började med att prata lite om det här, hur du själv kom till vad du vill engagera dig i, och det här med upp, liksom ditt eget beteende och vad maskulinitet är kontra då feminism. Vad var det där i som du upptäckte som blev lite så här, men oj?
Ja, men dels så tror jag att det som maskulinitet, de böcker jag läste om maskulinitet och maskulinitetsforskning, så med all önskad tydlighet beskrev, var ju hur jag har skapat mig själv.
Mm.
Hur jag har liksom hoppat på maskulinitetstrender i de rum jag har varit i hela mitt liv, mer eller mindre. Har trenden varit att jag ska vara stor och stark, så har jag försökt träna mig så att jag blir stor och stark. Mm. Har det varit att vara, och det som är spännande med, så är det ju med alla normer, men maskulinitetsnormen har ju, man kallar det för hegemonisk maskulinitet, då är det den som är rådande eller eftersträvansvärd i just det sammanhanget. Och jag har varit så många sammanhang. I ena sidan har jag varit fotbollsspelare, och så har jag varit revyperson, och så har jag, och jag har nog försökt anamma liksom det då rådande i varje sånt rum.
Mm.
Så jag har också kunnat leka med de sakerna. Jag har ju då varit lagkapten i mitt fotbollslag ena stunden och stått på en revyscen i andra. Men jag har ju bara kunnat stå på revyscenen med hedern i behåll för att jag också har varit lagkapten i fotbollslaget.
Mm.
Jag kommer från en liten ort i Värmland som heter Munkfors, och precis som många andra små orter eller på landsbygd eller så, är ju normerna väldigt snäva.
Mm.
Det fanns inte så många som var uppåt homosexuella, det fanns inte så många som bröt klädkoderna eller betedde sig liksom avvikande på ett sätt som kunde inspirera andra direkt, utan man var ganska mainstream.
Mm.
Så att då hela tiden hitta ett sätt att kompensera för intressen som avvek från den rådande maskulinitetsnormen var ju liksom att vara med båda fötterna i, eller en fot i varje norm, så att säga. Det var min räddning. Men jag tänker så här, när jag har tänkt på det, så har jag alltid varit sån. Jag lekte i krig och jag lekte med Barbie. Jag älskade att leka med mina småfigurer som var My Little Ponies, och jag tyckte att det var jätteroligt att leka med Action Force-gubbar.
Mm.
Så jag har nog alltid liksom varit med båda fötterna aldrig varit med båda fötterna i en och samma sak snarare.
Mm.
Utan hoppat runt lite och försökt kompensera.
Mm.
Sen tyckte jag det var, som högstadiet var de min jobbigaste tid.
Mm.
Där tyckte jag det var svårast att vara normbrytande, om man nu, jag hade inte ens tänkt på sådana saker då, men där märkte jag hur jag liksom, jag slutade sjunga, jag slutade, för då var ju hockeykillarna liksom satt i samma sal när man skulle testa att sjunga, och då sjöng man ju inte istället, eller jag gjorde inte, jag sjöng inte. Så jag tror också att jag var väldigt ängslig, ville passa in, ville höra till. Och när jag fick syn på det här igen då, mitt intresse för beteenden och maskulinitetsnormer, så tyckte jag nog att det var så otroligt sorgligt att det inte hade funnits, eller jag tycker att det är det, att det inte fanns någon som lärde oss något annat.
Mm.
En ledare i omklädningsrummet som sa, hörni, vi pratar inte sådär om kvinnor eller tjejer.
Mm.
Vi säger inte sådär om varann. Vi skämtar inte rasistiskt. Vi skämtar inte homofobt.
Mm.
Men det fanns inte. Och det är så sorgligt att tänka att så mycket tid och energi gick åt att överträffa varann i att vara råast i munnen eller berätta de ruskigaste historierna eller senaste erövringarna. Och att det liksom blev en sån given kultur.
Mm.
Och att det är så. Jag har ju varit ute och jobbat i Allsvenskan och Superettan, och jag har ju sett att det är så fortfarande.
Ja, och jag tänker då, om vi ska bottna lite det här med en norm, som du, kan du bara så att vi alla är på samma plan, tänker jag. Alltså, vad är en norm och hur blir de till?
Det, man skulle kunna säga att det är sociala överenskommelser i tysthet, eller outtalade eller uttalade.
Mm.
Det kan ju vara så att det är en skapad norm, som att vi har hastighetsbegränsningar på våra vägar. Det är en norm som vi har skapat.
Mm.
Svensk lag är ju en norm där man försöker liksom att hjälpa människor att så här ska du bete dig för att...
Men där man också har satt det väldigt tydligt på pränt. Så att det är väldigt svart eller vitt.
Exakt. Men sen finns det ju de tysta överenskommelserna.
Mm.
Och de kan ju vara särskilt tydliga i till exempel ett omklädningsrum med ett gäng snubbar.
Mm.
Det normen är att vi pratar högt och lågt om kvinnor.
Mm.
Vi ska prestera så mycket vi bara kan.
Mm.
Och vi ska göra det och tåla så mycket stryk som möjligt samtidigt.
Mm.
Att femininitet är en svaghet, att homosexualitet mm. är något dåligt. Alltså det kan ju snabbt bli en norm, alltså en kultur bland mm. ett kompisgäng. Och den normen, i en annan familj kan det ju vara andra normer. Vi äter middag tillsammans klockan 6 varje kväll och när vi gör det så går vi rundan och alla får berätta om sin dag. Och,
mm.
och sen så skiljs vi åt.
Mm.
Alltså det är överenskommelser ibland men också tysta sociala regler som vi anpassar oss efter.
Ja, och jag tänker då hur, för det är ju någonstans där, precis som du beskriver det här, att du hade liksom fötterna på två olika ställen.
Just det.
Och att någonstans där ändå så blev det ett skav
mm.
mot den ena sidan. Och jag tänker att det är nog ganska vanligt hos människor, just det här, för det grundläggande hos oss är ju, vi vill ju tillhöra.
Ja, exakt.
Vi vill inte vara ensamma, vi vill vara del av en grupp.
Ja.
Och det är klart att då är det nog rätt så lätt. Och jag kan ju bara, precis som du berättar, jag kan ju tänka tillbaka på min egen, både då och nu,
ja.
Hur jag kan vika mig eller anpassa mig för ja. Att få vara med i det där sammanhanget.
Ja.
Och jag tänker, hur ska vi göra då för att faktiskt någonstans fortfarande få känna den där gemenskapen men ändå få känna att det inte skaver utan jag får vara jag?
Det som jag förstod relativt sent men ändå i god tid för att det skulle betyda mycket för mig mm. det var nog att snällast alltid vinner.
Mm.
Att det skaver ingenting då mm. i stort sett. Alla gillar den som är snäll.
Mm.
Så innan det så hade jag ju spelat mycket på att ja, men göra mig rolig på andras bekostnad eller min egen. Och jag tror att det var nyckeln för mig när jag var typ i högstadiet och insåg så här, hörni, jag kan faktiskt få människor att skratta utan att vara elak mot någon annan.
Mm.
Och det är om jag slår på mig själv.
Ja.
Alltså jag säger något galet om mig själv eller något roligt eller pekar ut mina egna tillkortakommanden innan någon gör det.
Mm.
Istället för att peka ut någon annans för att skydda mina egna.
Mm.
Så det var väl en sak som jag brottades ganska mycket med. För att jag var också fast i det här maskulinitetsgörandet ganska länge. Att man skulle vara tuff och stark. Jag skulle stå upp om någon kom och muckade med mig eller en kompis. Så skulle jag liksom gå i försvar eller gärna också slå tillbaka om det blev bråk. Och där var ett skav för mig tidigt. Det var så här, det är någonting som inte känns rätt. Jag får jättemycket cred av mina killkompisar och min storebrors kompisar och det, folk respekterar mig eller vad man ska säga. Men det kändes inte bra.
Mm.
För samtidigt så var jag lite drömmande, jag var lite poetisk, jag tyckte om att prata om kärlek, jag pratade om att vara positiv och glad. Och det, ja men du hör ju, det liksom skav ju.
Mm.
Vi kan inte bara både vara kärleksfulla och någon som slåss. Mm. Så för mig blev det då så här tidigt att komma på så här, men det finns ju ett sätt och det är att aldrig ge vika för den där andra normen som också ställer till det i huvudet på mig, som inte känns bra i hjärtat och som aldrig känns bra i magen, utan alltid välja det andra. Som är, nej, jag vill inte slåss. Ja, jag vet att jag skulle kunna och jag har gjort det förut, men jag vill till exempel inte det nu.
Mm.
Men om du vill prata om det här så kan vi göra det. Och vill du slåss för det med någon annan? För jag vill inte. Och det blev ju också en superkraft helt plötsligt.
Mm.
Helt plötsligt kunde jag använda mina muskler till att avstå bråk.
Ja, just det.
Vilket jag var, liksom för mig som var 16-17 år, så var ju det så här, vad smart. Det är mycket smartare.
Mm.
Behöver ingen vara ledsen, ingen behöver vara arg. Och jag kan bara skratta bort det.
Mm.
Så jag tror att, jag vet inte om det svarade på din fråga, men för mig var det så här att förstå att snällhet, det gillar alla.
Mm.
Även de som är elaka gillar när någon är snäll. Så jag tror att det var lite nyckeln för mig. Så här, men var the good guy. The good guy passar in överallt.
Mm.
Var dessutom lite rolig så,
ja, just.
Så passar det alla.
Mm. Men om vi tänker, om vi kopplar tillbaka det här då till huskurage.
Ja.
Och det här med våld i nära relationer, maskulinitetsnormer. Vad är det som gör då att situationerna uppstår? är det just det här att det skaver någonstans, eller är det liksom att man tar sig inte ur normen av att vara stor och stark, eller vad, ja, vad är det som gör det?
Ja, det där finns nog olika saker. Jag tror att sånt här börjar tidigt i livet.
Mm.
Jag var med och tog fram en kampanj tillsammans med UN Women, nationell kommitté i Sverige.
Mm.
Där vi tog fram en kampanj den 25 november i år och pratade, där vi med fokus så här, hur pratar du, heter vår kampanj.
Mm.
Och den handlar ju om vad vi säger till våra barn. Och vad vi då lär våra barn när vi säger det vi säger. Så vi tar exemplet Peter Svensson, som är jag. Så i förskolan så busade mina tjejkompisar, drog dem i håret så de grät. Och så säger min dagens eller förskolefröken, så det gör han bara för att han är kär i dig.
Ja, just det. Mm.
Och så får man höra det och så skrattar man med ett slätt leende och tänker, ja, okej. Var det så enkelt att komma undan?
Mm.
Eller ett litet halvlamt förlåt.
Mm.
För att man blev beordrad, beordrad att säga förlåt. Sen säger vi att Peter Svensson blir mellanstadieelev och flickorna där börjar utveckla sina kroppar. Och nyfiken som man är så kanske jag tog någon klasskompis på brösten och så säger min fröken... Så där gör han bara för att han är kär i dig. Eller han vet inte hur han ska säga att han tycker om dig.
Mm.
Och jag tycker att jag ser att liksom, om det är så vi subventionerar eller liksom normaliserar killars våld på tjejer. Från det att de är små och från det att vi är små. Så är det väldigt svårt för Peter Svensson, 18 år, gå på krogen första gången och tar en tjej på rumpan. Och så säger han, nej, jag tycker om dig.
Mm.
Helt plötsligt har jag sagt det, alla har sagt till mig sen jag var väldigt liten.
Mm.
Jag är intresserad av dig, du är så himla fin.
Mm.
Och, det är det, och då har det helt plötsligt gett mig rätten att ta någon på brösten eller rumpan eller säga någonting som de inte vill höra om deras kropp.
Mm.
Och jag tror att ska man titta på samma sak då när det kommer till vad händer med rummen där män är våldsamma, så finns det en del av samma mynt i det där. Och det skulle kunna vara att vi lär oss att omförhandla känslor från det att vi är väldigt små.
Mm,
just det. Vi lär oss att ta bort det som gör ont eller det som gör oss ledsna. Att...
Du som kille ska inte gråta.
Precis. Mm. Och det börjar med att upp och hoppa och borsta av sig blodet när man har skavsår eller när man har skrapat upp knät eller vad det nu var. Där börjar den historien. Eller att man inte får ha förväntningar på andra människor för att man blir besviken. Och... Vad det nu var. Och jag tror att om det är det vi lär oss så kommer det också vara svårt att i slutändan... Jag menar, jag har svårt för det. Att förstå mina egna behov och önskemål. Jag har svårt att uttrycka hur Nina eller någon annan ska kunna ge mig kärlek till exempel. Mm. Och tänk då de som har varit i ett annat dike och kört mycket, mycket mer, som har använt macho eller använt makt för att få igenom sina önskemål och behov. Mm. Att komma till en relation som helt plötsligt betyder någonting och du ska kunna vara sårbar i det. Istället för att när man känner sårbarhet så blir man ofta fylld av skam, skuld eller ilska.
Mm.
Olika metoder för det är, känner jag ilska så kan jag skylla på någon annan eller jag kan skylla på mig själv eller... Jag kan revoltera mot den känslan eller jag kan underkasta mig den känslan.
Mm.
Och män lär sig oftast då att revoltera mot den känslan.
Just det.
Du är dum mot mig och då är du en idiot och jag hatar dig. Och jag ska slå dig om du inte gör som jag säger och gör som jag vill.
Mm.
Så att det, jag tror i grund och botten så handlar det om att killar behöver få lära sig att förstå, tillgodose och uttrycka sina behov, önskemål och känslor. Mm. Och det är motsatta. Nu kanske är mer så nu. Alltså nu finns det genuspedagogik till viss del i förskolor och skolor. Och, men jag tror fortfarande att man gör enorm skillnad på killar och tjejer.
Mm.
Även idag.
Mm.
Och jag vet inte om det är svar nog. För det, alltså, det är klart det kan vara makt och vanmakt i ett sånt rum också.
Mm.
Makt i bemärkelsen, du ska minsann göra som jag säger och du... Gör du inte det så blir det här och det här och det här. Det är väl en grej. Och sen vanmakten då. Det här att vara sårbar men inte kunna uttrycka det. Och istället använda våld.
Mm.
Svartsjuka är väl jättevanligt.
Mm.
Det handlar också om sårbarhet i slutändan. Men mycket kontroll och makt.
Mm.
Och mycket alkohol är inblandat i de här rummen.
Mm.
Det man också vet är att när man själv uppväxer ett hem med våld så... ökar ju riskerna betydligt med att själv bli den som utsätter eller till och med bli den som blir utsatt i en annan relation senare i livet.
Så vi är ju tillbaka någonstans i det här då, med civilkurage, eller som ni då ramar in det, huskurage. Att bry sig om varandra, att visa jag tänker på dig.
Mm.
Så vad skulle du säga till lyssnarna? Vad är liksom dina, vad vill du att de ska göra för att hjälpa till att sprida huskuragen?
Ja, om det är en sån konkret, alltså det som är härligt med huskurage är ju att det är väldigt konkret.
Mm.
Det är ju på riktigt, om man nu vill bidra till jämställdhet, så är ju ett sätt att se till att människor får växa upp i våld, eller hem utan våld, och leva i relationer utan våld. Om vi då kan se oss själva som förändringsagenterna i det här, vad den som faktiskt gör skillnad i ett rum eller i ett hyreshus där andras omdöme brister, så är det ju enkelt. Alltså det enkla sättet är att själv införa huskurage där man bor. Mm. Om man nu bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller i samfällighet. Mm. Men även tipsa sin fastighetsägare eller sin bostadsbolag om att införa huskurage.
Mm.
Och i situation, knacka på. Knacka på och gå därifrån, det kan också rädda liv. Man behöver inte stå kvar om det känns jobbigt.
Bara visa att jag har hört och sett, jag har märkt någonting.
Ja, men det är verkligen. Och hjälp finns att få.
Mm.
Det kan ge en signal till de barn som finns där inne. Mm. Pappa, nu knackar du på dörren, och så är plötsligt är våldet där. Kanske.
Mm. Tänk att det alltid är någonstans så enkelt och ändå så svårt.
Ja.
Men Peter, tack så jättemycket för att du kom och pratade med oss idag.
Ja, tack själv. Grymt. Och tack för att ni lyfter huskurage. Det betyder jättemycket.
Ja, så enkelt och ändå så svårt. Men jag hoppas att du utifrån det här samtalet känner styrka i att den lilla enkla handlingen som att knacka på en dörr kan göra stor skillnad. Att du också kan vara en förändringsagent och faktiskt rädda liv. Peter och Nina har verkligen gått från ord till handling med huskurage. Och den policy de utbildar i, som handlar om att visa omtanke, omsorg och att bry oss om varandra, den gör i slutändan att vi får ett säkrare och tryggare samhälle. Lästips, det hittar du som vanligt på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 12 januari. Och då samtalar jag med Susanne Axmacher om hennes erfarenheter av att arbeta med genusfrågor i internationella insatser. För att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, så prenumerera gärna på Lottapodden på iTunes eller Podbean. Och du följer väl Svenska Lottakåren på sociala medier. Vi är Svenska Lottakåren på Facebook och Instagram, och Lottakåren på Twitter. Hej så länge!